Bröder och systrar, välkomna till vårt världsomfattande ledarutbildningsmöte 2008. Med vårt tema, bygg upp en rättfärdig avkomma, fortsätter kyrkan att lägga tonvikten på sådant som rör familjen. För två år sedan fokuserades utsändningen på stöd för familjen, med råd som vi kommer att hänvisa till idag. Ni har hört muntliga och skriftliga budskap, bland annat brev från första presidentskapet om behovet att stärka och beskydda familjen. Ett av dessa brev, som ska ha lästs upp på sakramentsmötet och delats ut till familjerna, lyder som följer. Vi uppmanar föräldrar att göra sitt allra bästa för att undervisa och fostra sina barn i evangelieprinciper som kan hjälpa dem hålla sig nära kyrkan. Hur värdiga och lämpliga andra krav och aktiviteter än må vara, får det inte tillåtas ersätta det gudomligt tilldelade ansvar som endast föräldrar och familjer kan fullgöra på rätt sätt. Vi vänder oss till alla vuxna medlemmar i kyrkan i denna utsändning. Det kan tyckas ovanligt att vi inbjuder unga ensamstående vuxna till en diskussion om att bygga upp en rättfärdig avkomma. Men det är med avsikt vi gör det. Ni ensamstående vuxna är och måste vara morgondagens föräldrar. Men samtidigt som ni förbereder för detta är ni era föräldrars efterkommande nu och i framtiden. Vi ber att ni alla ska vara rättfärdigt hängivna de familjeprinciper som kyrkan och era föräldrar stödjer. Vi vet att andra bland våra åhörare och i kyrkan är ogifta. Att några inte har den fullständiga familj som motsvarar det ideal som vi ofta talar om i kyrkan. Men ni ska veta att vi är medvetna om de många olika omständigheter som våra medlemmar befinner sig i. Vi älskar er alla. I takt med att allt fler familjer är i upplösning och att krafter i våra kulturer nedvärderar äktenskap, barn och familjeliv, så känner kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän ett allt större behov att tala om ideal och evangelieprinciper. Annars kan den omoral som nu råder i världen föra oss till en punkt där personer i och utanför kyrkan inte har den ringaste aning om äktenskapets gudomliga förväntningar eller om eviga familjenormer. Tillåt mig använda en liknelse som jag hoppas klargöra detta, oavsett er situation. Jag kallar den för liknelsen om den hemsydda skjortan. Mamma var en fantastisk sömmerska. Min barndom, när vi hade ont om pengar, sydde hon ibland kläder åt oss för skolan. Om jag såg en skjorta i skyltfönstret eller i en katalog, så brukade min mamma säga, den tror jag nog jag kan sy. Genom att titta så noga som möjligt på skjortan så kunde hon sedan klippa till tyget och sy sömmarna så att det nästan såg ut som det dyra originalet. Jag högaktar henne för att hon ville och kunde göra det. Men hon tyckte inte om att göra det på det viset. Hon skulle hellre haft ett mönster så att hon kunde förutse vinklar och hörn och sömmar och stygn som annars var svåra att se. Och om hon återvände till det för en andra eller tredje skjorta så arbetar hon alltid efter ett fullkomligt originalmönster och upprepar inte felaktigheterna hos en kopia. Jag tror ni vet vart jag vill komma. Det bäddar för fel om skjortan sys efter en skjorta som syts efter en skjorta. Fel i den första produkten. Och det ofrånkomliga utan mönster upprepas och förstärks och blir allt avigare ju fler upprepningar vi gör. Tills det som jag ska på mig till slut till skolan helt enkelt inte passar längre. Den ena ärmen är för lång, den andra för kort, den ena axelsömmen löper ner för bröstet och den andra ner för ryggen och kravknappen sitter bakom nacken. Jag kan säga att en sån look inte gör någon succé i sjunde klass. Jag hoppas det här hjälper er förstå varför vi talar om mönstret, idealet för äktenskap och familj. Även om vi vet att inte alla just nu lever i sådana omständigheter. Det beror på att många inte ens sett idealet och att det i våra kulturer finns krafter som oavbrutet leder oss bort från detta ideal. Därför talar vi om vad vår himmelska fader önskar för oss i sin eviga plan. Individuella anpassningar måste göras beroende på civilstånd och familjeförhållanden. Men vi kan alla vara eniga i fråga om mönstret, så som det har kommit från Gud, och vi kan eftersträva det efter bästa förmåga. Vi som är generalauktoriteter och generalämbetsmän har kallats att undervisa om hans allmängiltiga regler. Men ni och jag lever enskilda liv och måste söka Herrens vägledning för våra individuella omständigheter. Men allmän förvirring skulle uppstå och löften i evangeliet går förlorade om det inte fanns något etablerat allmängiltigt ideal eller läronorm som upprepas. Vi hämtar kraft i vetskapen att Herren har talat om dessa saker och vi tar emot hans råd även när det inte är populärt. Tack för att ni förstår varför vi vill beskydda alla familjemedlemmar oavsett ålder och varför vi talar mot krafter som försöker tillintetgöra någon del av Guds eviga lyxsalighetsplan. Of God's eternal plan of happiness. How grateful we are. Vi är så tacksamma att Herren har sagt: jag ska giva eder ett mönster för allt, att I icke mån bliva förledda. Vår första talare idag blir president Boyd K. Packer, president för det 12 apostlarnas quorum. President Packer.
Jag är tacksam för att få vara med på det här mötet och hälsar er alla välkomna över hela världen till detta heliga högtidliga tillfälle med det kanske viktigaste ämne vi kan ge er från kyrkans ledare. Vi har, liksom ni åsett, hur världens beteende förändras och har blivit allt mer oroad över sånt som rör hemmet och familjen. Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga är den återställda kyrkan. Och återställelsen inleddes med att Fadern och Sonen visade sig för profeten Joseph Smith. I den storslagna första synen, som vi nu kallar den, gavs två bilder, två oerhörda tankar inpräntades och varit ledande för kyrkan ända sedan dess. Den första är att han är fadern. Av alla titlar som Gud själv kunde ha tagit sig valde han den som är oss allra närmast. Han är vår fader. Om vi tar till oss detta, att vi är Guds barn, och i och med att sonen var där infördes familjen som begrepp, så visade sig fadern och sonen. I en uppenbarelse, given kort därefter, sa Herren: därför har jag, Herren, kallat min tjänare Joseph Smith den yngre och talat till honom från himlen och givit honom befallningar, medan jag visste att olyckor skulle drabba jordens invånare. Och detta var en början. Mönstren var att vi ska handla, organisera och leva efter de uppenbarelser som Herren har gett. Dessa uppenbarelser som ni vet, samlade i boken Läran och förbunden och uppenbarelserna i Mormons bok och den kostbara pärlan, utgör kyrkans grundval av helig skrift. Vi fann att Herren inte organiserade kyrkan för att efterlikna andra kyrkor i världen. Det vill säga att vi har inget professionellt prästenskap. Vi har inga prästseminarier för att förbereda prästmän eller kvinnor för att leda kyrkan. Detta sammanfattas i meningen: var och en må tala i Herren Guds, ja, världens frälsares namn. Vi finner här igen jämlikhet mellan bröderna som bär prästadömet och de kvinnor som står vid deras sida. Vi arbetar tillsammans och vi har organiserat först och främst i familjer. Vi har alla rätt till inspiration och uppenbarelse. Och dessa behövs verkligen i denna värld. Särskilt med de svårigheter som familjen ställs inför. Temat för det här mötet är att fostra rättfärdig avkomma samt en förpliktelse. Den första befallning som gavs till Adam och Eva var att de skulle föröka sig och uppfylla jorden. Och förmågan att göra detta implanterades i deras kroppar. Och samma mönster skulle följas genom den mänskliga historiens annaler. Alltså, hade vi den första familjen, Adam och hans hustru Eva och deras barn. Vi vet att det hade blivit en strid i himlen och att ett uppror ägt rum och att Satan drivits ut och att han var fast besluten att förgöra den allsmäktiges verk. Samt att han visste tillräckligt eller hade inspiration nog att veta att en plats där han borde inleda detta förstörelseverk var i familjen. Och vi ser detta i berättelsen om Adam och Eva. Sedan, allt eftersom kyrkans historia rullades upp, framträder föräldrars och barns ansvar. För inte så länge sedan uppstod en rörelse i världen som har med familjen att göra. Och Förenta nationerna sammankallade ett rådslag om familjen i Peking. Vi sände delegater till denna konferens om familjen och till andra rådslag som hölls. Och sedan tillkännagavs att en sån konferens skulle avhållas nära vårt huvudkontor. Och vi tänkte, om det kommer hit, borde vi träda fram. En proklamation av kyrkan är ett betydelsefullt, tungt, vägande tillkännagivande. Mycket få sådana har utfärdat från kyrkans begynnelse. Det är betydelsefulla, det är uppenbarelser. Och vid det tillfället, det var lite mer än 10 år sedan, utfärdade bröderna dokumentet Familjen, ett tillkännagivande för världen. Och det liknar skrifterna i sin kraftfullhet. Ni kommer att av fler andra talare få höra mer om tillkännagivandet om familjen. Jag tänkte det skulle vara bra att läsa upp det för er. Vi vet att vi har läst det. Men om vi läser det långsamt och eftertänksamt och artikulerar noggrant kan det ge mer uppenbarelse än ni trodde fanns där. När ni undrar över varför vi är som vi är och varför vi gör det vi gör och varför vi inte gör vissa saker, så kan ni finna orsaken till detta i tillkännagivandet om familjen. Det händer att vi anklagas för intolerans eftersom vi inte accepterar och gör sånt som antas vara samhällets norm. No, det vi inte vill göra, det gör vi inte. Och det vi inte gör kan vi inte göra eftersom den norm vi följer är given av Herren. Låt mig läsa tillkännagiven för er. Lyssna och se om ni inte där ser sådan som är framträdande i politiken, i samhällets styrande och inom religionen just nu som orsakar den största oron och svårigheterna. Och ni finner svaren där, och svaren som finns där är kyrkans svar. Familjen, ett tillkännagivande för världen. Första presidentskapet och de 12 apostlarnas råd i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Vi, första presidentskapet och de 12 apostlarnas råd i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga förkunnar högtidligen att äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud och att familjen har en central roll i skaparens plan för alla sina barns eviga bestämmelse. Alla människor, men och kvinnor, vi vet det från kyrkan. Vi vet att inte allt började när vi gjorde den, utan det kom innan också. Och evangeliets lära var inte ny när den uppenbarades för profeten Joseph Smith. Den har funnits i all evighet och kommer att finnas i all evighet. Lyssna nu noga. Alla människor, män och kvinnor, är skapade till Guds avbild. Var och en är ett andebarn, en älskad son eller dotter till himmelska föräldrar och har som sådan gudomliga egenskaper och förutsättningar. Att det finns olika kön är nödvändigt för den enskildes förjordiska, jordiska och eviga identitet och uppgift. I förutillvaron kände och dyrkade dessa söner och döttrar Gud som sin evige fader och antog hans plan, enligt vilken hans plan kunde få en fysisk kropp och få jordiska erfarenheter för att utvecklas mot fullkomlighet och slutligen nå sin gudomliga bestämmelse som arvtagare till evigt liv. Den gudomliga lyxsalighetsplanen möjliggör att familjebanden fortsätter bortom graven. Lägg märke till att detta beskrivs som lyxsalighetsplanen. Den kallas på ett annat ställe i Mormons bok den stora lyxsalighetsplanen. Den gudomliga lyxsalighetsplanen möjliggör att familjebanden fortsätter bortom graven. Heliga förordningar och förbund i heliga tempel gör det möjligt för enskilda personer att återvända till Guds närhet och för familjer att vara tillsammans för evigt. Det första bud som Gud gav Adam och Eva gäller deras möjlighet att som man och hustru bli föräldrar. Vi förkunnar att Guds bud till sina barn att föröka sig och uppfylla jorden fortfarande gäller. Vi förkunnar vidare att Gud har befallt att den heliga fortplantningsförmågan endast ska användas mellan man och kvinna, lagligt vigda som man och hustru. Ni märker medan vi går igenom detta att vi finner denna förkunnelse ifrågasatt. Världen vill ändra på detta. Det gör vi inte, det kan vi inte. När ni undrar vilka vi är och varför vi är, så har vi detta mönster och vi följer det. Vi tillkännager att det sätt varpå människoliv skapas har bestämt av Gud. Vi bekräftar livets helgd och deras bestyrelse i Guds heliga, eviga plan. När du undrar över vår inställning till sådana saker som skilsmässa, aborter eller könstillhörighet, så framläggs och förklaras dessa i uppenbarelserna. Och tillkännagivande av familjen är det tydligaste uttalande vi har om de här frågorna. Man och hustru har ett högtidligt ansvar att älska och vårda sig om varandra och sina barn. Barn är en Herrens gåva. Föräldrar har ett heligt ansvar att uppfostra sina barn i kärlek och rättfärdighet och sörja för deras fysiska och andliga behov, att lära dem att älska och tjäna varandra, att hålla Guds bud och vara laglydiga medborgare var än de bor. Män och hustrur, mödrar och fäder kommer att stå till svars inför Gud för hur de uppfyller dessa plikter. Familjen är instiftad av Gud. Äktenskap mellan man och kvinna är en nödvändig del av hans eviga plan. Och i kyrkan erkänner vi inget annat slags äktenskap än äktenskap mellan man och kvinna. Barnen har rätt att födas inom äktenskapets ram och att fostras av en far och en mor som ärar sina äktenskapslöften med fullständig trohet. Största förutsättningen för lycka i familjelivet finns då den byggs på Herren Jesus Kristi lärdomar. Jag har alltid ansett att slutmålet för alla kyrkans aktiviteter och program uppnås då en man och en kvinna och deras barn finner lycka i hemmet. Framgångsrika äktenskap och familjer skapas och bevaras genom principerna tro, bön, omvändelse, förlåtelse, respekt, kärlek, medkänsla, arbete och sund rekreation. Enligt gudomlig plan ska fadern presidera över sin familj i kärlek och rättfärdighet, och han har ansvaret att sörja för och beskydda sin familj. Moderns främsta ansvar är barnens omvårdnad. I dessa heliga ansvar är fadern och modern skyldiga att hjälpa varandra som likvärdiga makar. Handikapp, död eller andra omständigheter kan göra det nödvändigt med individuella anpassningar. Släktingar bör vid behov ge hjälp och stöd. Vi varnar, vi använder inte det ordet ofta, men här är det tillämpligt. Vi varnar dem som bryter mot kyskhetsbudet, som förbegriper sig på maka eller barn, eller som underlåter att fullgöra sina skyldigheter mot familjen, att de en dag kommer att stå ansvariga inför Gud. Vi varnar vidare för att familjens upplösning kommer att frambringa de stora olyckor över enskilda människor, samhällen och nationer som förutsagts av forntida och nutida profeter. Vi uppmanar ansvariga samhällsmedborgare, regeringar, myndigheter överallt att verka aktivt för att bevara och stärka familjen som samhällets grundläggande enhet. Under det här mötet som sänds över hela kyrkan kommer vi att få höra om praktiska tillämpningar, anvisningar, råd och ledning. Men allt har sitt ursprung i uppenbarelser, i skrifterna, i läran och i de principer som förkunnas i detta tillkännagivande om familjen. När ni ungdomar som nu ser fram emot äktenskap och familj ser er omkring och ser faror, finns det bara en plats på jorden där familjen ges fullständigt beskydd, och det är inom Jesu Kristi evangeliums förordningar och lära. Efterlev evangeliet så klarar ni er. Vår värld kan vara obehaglig att leva i, och här finns svårigheter och oordning och olika sätt att leva och dö, och andra problem möter oss. Men svaren finns i insikten om att familjen är den grundläggande enheten i kyrkan. All kyrkans verksamhet är avsedd att stärka familjen. Ibland kanske vi avstår från att stödja familjen och ge familjerna ansvaret att stödja kyrkan. Lokala ledare behöver använda visdom i planering av kyrkans aktiviteter och program för att föra de unga män och de unga kvinnorna framåt och förbereda dem för äktenskap och sedan hjälpa dem under de första åren som gifta och framåt mot ålderdomen. Jag finner ålderdomen vara en intressant upplevelse. Jag har undrat över kärleken och familjebanden, ungdomens romantiska förälskelse. Blir den bevarad? Absolut. Den blir inte bara bevarad, utan förstorad och förstärkt. Det är ju inte lätt att bilda familj här i livet och fostra barn. Men kyrkan som den är, där finner du den hjälp du behöver. Vi vet hur man ber, vet hur man undervisar. Men det finns tillfällen när vi behöver hjälp. Alltid, överallt, finns den närmaste prästerumsledare. Vi har lärt oss mönster för uppenbarelse och vet att det finns personlig uppenbarelse. När vi är osäkra kan vi vända oss till de här gamla käpparna, så att säga. Om vi följer dem tar vi oss tryggt genom nutidens liv med våra barn och barnbarn. I vår familj har vi ju barnbarn och barnbarnsbarn och behöver fortfarande vända oss till våra prästerumsledare och göra det som vi brukar förväntas göra i kyrkan. Men det finns tider av utmaningar och svårigheter och besvikelser. Det är det som kyrkan är till för. Vi gör allt vi kan i kyrkan för att värna om familjen, och sedan finns prästerummets ledare. Den kraft som finns överallt i världen, i varje nation där kyrkan finns. Män som är ordinerade till prästadömet och kvinnor som är visa och moderliga med sann modersinstinkt. När våra barn gav sig av långt bort och bildade familj i en avlägsen stad, såg vi dem ge sig av och hade trösten att veta att de skulle ha en familj där. Och vi sa mer än en gång till våra barn: ni kan inte ringa oss ofta på grund av kostnaden, men ni har en farmor där. Var hittar ni er farmor? I hjälpföreningen. Och ni får kloka råd och kan få del av samma styrka som ni hade i er egen familj. Och när ni ger av så vidgar ni bara familjekretsen. Om ni nu lyssnar till den undervisning som ges under det här mötet, så ska ni finna att där finns inspiration och ledning. Vet också att när vi döps in i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, så finns det en annan förrättning som är skild från dopet, där den heliga andens gåva förlänas. Bröder som bär präster, den bär myndigheten, lägger händerna på huvudet på var och en som blivit döpt och förlänar dem alla den gåvan. Och den ska vara ett ljus och en lärare och en tillrättavisare och en vägledare när vi går genom livet. Jag tror inte kyrkans medlemmar behöver leva med rädsla att se allt som pågår omkring oss och säga: hur kan vi fostra en familj när alla dessa frestelser och svårigheter finns omkring oss? För att ni kan. Ni kan få ledning och ni kan lära era barn att ta emot ledning. I allt detta kan ni leva ett lyckligt liv och finna i uppfyllelsen av allt detta i nästa tillvaro att familjen kan vara tillsammans. Här och där finns det ju de som har gått vilse. Vi har profeternas löfte att de inte är förlorade för alltid, om att de har beseglats i templets, om det beseglats i templets förrättningar och om förbunden hålls. Så i sinom tid, efter det att allt behövdes rättas till, är inte förlorade. Så jag ger min välsignelse till er alla över hela kyrkan där ni åtnjuter ett familjeliv, antingen som föräldrar eller som barn, eller på vilket sätt det nu är, att ni ska vara välsignade och att någon ska vaka över att den heliga andens kraft ska vara närvarande i ert liv och prästadömets skyddande makt alltid på plats för att leda er. Välsigna er, lyfta er och bekräfta vittnesbördet till er. Jag vet att Gud lever, att han är vår fader, att han är vår fader. Jag vet inte riktigt hur jag ska säga det ordet. Det är ett ord vi säger nästan lättvindigt. Men han är vår fader. Han älskar oss. Och efter samma mönster har vi som leder kyrkan samma känsla för alla som är medlemmar i kyrkan och alla som kan bli medlemmar. Så jag nedkallar Herrens välsignelser över er alla och Faderns välsignelser över er alla som medlemmar i kyrkan, då vi står inför ansvaret att fostra en rättfärdig avkomma. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, President Packer. Tack så mycket, president Packer, för det tydliga ideal som du har framställt för oss. Med utgångspunkt i det budskapet och med hjälp av tillkännagivande till världen och familjen vill jag nu presentera deltagarna i vårt runda bordsamtal. Vi är glada att ha hos oss äldste Dallin H. Oaks i det 12 apostlarnas korum, syster Julie Beck, hjälpföreningens generalpresident, syster Susan Tanner, unga kvinnors generalpresident och syster Cherry Land, generalpresident för primärföreningen. Dessa ledare har haft vänligheten att också inbjuda mig och har bett mig att vara diskussionsledare. Det finns en mening i tillkännagivandet för världen om familjen som lyder: äktenskap mellan man och kvinna är en nödvändig del av hans eviga plan. Varför är det så? När vi talar om äktenskap och familj i kyrkan, varför är det alltid i samband med Guds plan och med evigt liv och den övergripande frälsningsplan, och det är de uttrycken vi använder?
Jag citerar igen ur tillkännagivandet om familjen. Familjen har en central roll i skaparens plan för sina barns eviga bestämmelse. Det betyder att våra beslut och önskningar i fråga om äktenskap och att föda och fostra barn är av evig betydelse. Vi måste låta oss ledas av Guds befallningar och av det som hans tjänare lär, och inte av det som är populärt eller politiskt korrekt. Det är det huvudsakliga budskapet och syftet med att vi i den här viktiga utsändningen vänder oss till alla vuxna i kyrkan.
Bra, systrar. Vill ni säga något om den eviga planen bakom allt detta och varför vi inte bara är ännu en organisation med social inriktning? Kommentarer? Syster Tanner?
Jag tror inte, när man tänker på äktenskapet, och det är ett åtagande. Men vi betraktar äktenskapet som ett åtagande, och vi ser på äktenskapet som ett åtagande i tre parter, där tre parter ingår. Män och hustru förpliktar sig gentemot varandra, vår himmelske fader, och Kristi rena kärlek är en del av denna äktenskapliga relation. Kristi rena kärlek för oss inte bara närmare varandra utan också närmare vår himmelske fader.
Vad beträffar den triangel som du just ritade med dina händer, syster Beck, syster Lant, vår tonvikt är att försöka få in himlen i hemmet, försöka få med Gud i äktenskapet. Finns det några råd till bröder och systrar, unga och gamla, som försöker göra det?
När vi talar om den eviga familjen menar vi inte en fullkomlig familj, utan en familj som försöker bli fullkomlig så småningom och återvända till vår himmelske fader. Den här triangeln med vår himmelske fader och anden som hjälper oss att arbeta oss igenom livets svårigheter, är det för mig den fullkomliga familjen här i livet. Den upplever svårigheter men försöker övervinna dem med vår himmelske faders hjälp. Jag skulle vilja säga något om kvinnor som av någon orsak övergetts av sin make eller som har blivit änkor.
A husband that's left them, and sometimes they're widowed women.
Många kvinnor förpliktade sig i fullkomlig tro och trofasthet till hela planen när de beseglades. Och nu så står de ensamma. Många av dessa trofasta kvinnor har sagt: jag förpliktade mig till planen och tänker inte släppa den bara för att jag är ensam. Jag tänker fortsätta be och studera skrifterna med familjen och ha hemaftnar. Vi tänker sörja för familjens utbildning och behov enligt Herrens plan. Heder åt dessa modiga kvinnor. De överger inte planen bara för att de är ensamma. Det är svårare ensam, men man kan fortfarande klara av det.
Herren sa inte att det skulle bli lätt, men han försäkrade oss att det är möjligt.
Hur vet vi att familjen har en central roll i skaparens plan? Uppenbarelse säger att vi deltog i en stor strid i den förjordiska tillvaron för att kunna få förmånen att tillhöra en evig familj. Den eviga familjenheten är hela planen. Det är en tröst att veta att en av de första lärosatserna som Joseph Smith mottog var att familjen har en central roll i planen. Allt annat passar in i det här.
Kanske finns det församlingar och stavrar i himlen eller andra organisationer som vi inte känner till. Men vi vet att i himlen kommer det att finnas familjer. Och det mesta av det som uppenbarats om livet efter detta och celestialt liv handlar om familjeorganisationen och således om templets och tempelförbundens höga principer. Vi hoppas att det här hjälper medlemmar och icke-medlemmar att förstå varför vi talar så mycket om det här.
Så mycket av det vi inriktar oss på här i livet, alltså makt, ställning, egendom, anseende. Det här har ingen betydelse i nästa liv. Men det har familjen.
Och vi ska samtala om att skaffa och uppfostra och älska dem och hjälpa dem att bli det som de behöver bli. Men vad kan vi för säga om äktenskapets personliga aspekter? Hur ska vi arbeta på vårt äktenskap så att vi kommer ihåg att vi kan skapa en sån miljö, ett sånt äktenskap som vi vill att barn ska födas in i och växa upp i?
Du frågade hur vi blir redo att ha en familj. För att lyckas måste mannen och hustrun ha en andlig grundval och vara eniga i fråga om mål och tro. Vad det är de vill ha i sitt hem och i sin familj. En av de enklaste anvisningarna ges i första Moseboken kapitel 2 där Herren säger att en man ska lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och att de ska vara ett. Detta ger paren tre uppgifter. Lämna det som var, hålla sig till varandra och bli ett. Och de arbetar på dessa tre principer, börjar de utveckla detta förhållande till Herren.
Jag vill uppmana unga par som gift sig att först och främst se till varandra som de gjorde vid altaret under ceremonin. Och inte först till föräldrar, syskon eller vänner. Att de först ser till varandra när det gäller att lösa problem. För enigheten i triangeln under vår himmelske faders presiderande och kärleksfulla myndighet hjälper dem att övervinna äktenskapets ofrånkomliga problem.
I berättelsen från begynnelsen om Adam och Eva, den första kärlekshistorien, skapar Adam Herren Adam och ger honom denna vackra värld. Han skapar blommor och djur och denna underbara lustgård. Men Adam kunde inte utvecklas, för han hade en medhjälpare. En person som passade honom på alla sätt. Både känslomässigt, andligt och fysiskt. Detta visar oss vilken slags kamratskap som bör finnas i ett bra äktenskap. Där vi passar ihop med varandra. Vi måste tänka på att hjälpa det kamratskapet att utvecklas. Vi har grundläggande medfödda egenskaper och uppgifter i vårt äktenskap, men vi måste också vara osjälviska i detta kamratskap.
Just det. Jag har hört president Hinckley säga, jag tror att jag citerar honom rätt, att själviskhet kanske är det största problemet i ett äktenskap. Finns det något råd till kyrkan om att arbeta med det? Och att försöka säga och tänka, hur var hennes dag istället för hur var min?
Man pratar så mycket i världen idag om att få sina behov tillgodosedda.
Ja, behov är ett stort ord.
Kunde vi bara komma dit hen att vi tänker på någon annans behov? Då blir våra egna behov tillgodosedda. Det bästa sättet att tillgodose egna behov är att ta hand om någon annans. Jag växte upp i ett hem med mycket bra äktenskap. Men jag minns att mamma sa att ett bra äktenskap kräver hårt arbete. Man ska inte låta en dag gå utan att man tänker på att vara till välsignelse för sin äktenskapspartner och tänker på hans eller hennes behov. Vi hör ofta unga vuxna säga, jag letar efter min själsfrände. De väntar med att gifta sig därför att de tror att det finns en enda rätt person. En själsfrände som blir deras bästa vän för evigt. Vad bör de i själva verket leta efter? Och de eftersträvar Herrens välsignelser och att bilda en evig familj.
Jag blir alltid betänksam när jag hör att någon väntar på den som förutbestämts åt dem i himlen. Kanske finns det sådana fall, men de flesta av oss letar efter någon som vi kan älska, som har samma ideal och principer och som vi kan stå enade med och sträva framåt med för att skapa en evig familj. Jag tror att vänta på att något ska slå en i huvudet och säga han eller hon är det. Det är att skjuta upp äktenskapet och ibland förhindra det helt och hållet.
Jag tror vi alla har hört kommentarer som jag måste gå ut skolan eller jag behöver ett jobb eller jag behöver pengar på banken. Eller vi kommer behöva en bil. Och allt oftare i samhället hör vi sådana saker. Vi vill att allting ska finnas på plats. Jag tycker om en trevlig definition av kärlek som James Sturber gav för många, många år sedan. Han sa, kärlek är det man går igenom tillsammans. Och till er unga ensamstående vuxna där uppe, ni bör inte försumma de upplevelser som svetsar oss samman i vår ungdom och i våra umbäranden och uppoffringar och även på äldre dagar när kanske har lite mer pengar.
När vi gör det som vår himmelske fader har bett oss göra så välsignar han oss. Låt oss inte neka honom möjligheten att uppfylla sina löften genom att handla som om vi måste göra allt på egen hand.
Självklart.
Samtidigt vill vi inte uppmuntra våra ungdomar att nöja sig med något som inte motsvarar normen. Kyrkans normer. Att gifta sig med någon som inte vill stå tillsammans med dem i evangeliet och tjäna Herren. Det är en glädje att vara gift och ha en familj, att vara trofast och göra uppoffringar för evangeliet. Det ger oss glädje. Och det är en stor välsignelse.
I den andan, syster Tanner, med allt det som händer runt omkring oss, internationellt och hemma, är det många som oroar sig. Jag hör många stor oro bland ensamstående vuxna och tonåringar och undrar om det finns någon framtid. Kommer jag leva tillräckligt länge för att gifta mig? Och det är sant, det har alltid varit svårt. Det har aldrig funnits en tid i historien då det inte fanns något att vara rädd för, när det inte fanns några problem. Det är därför vi har evangeliet. Vi kan inte leva i rädsla, inte i den här kyrkan, för att saker och ting inte kommer att ordna sig. Det finns så mycket som man kan oroa sig för. Det kan vara personliga farhågor eller kollektiva farhågor för civilisationen. Allt vad vi behöver göra är att efterleva evangeliet, ha tro och få svar på våra böner och fortsätta framåt. Det är det som man alltid har gjort.
För att citera ett skriftställe: den fullkomliga kärleken till Herren driver ut rädslan.
Bra.
Jag har hört unga människor som överväger äktenskap säga, och så säger de, om vi bara kunde göra upp en lista på det som du ska göra och det som jag ska göra, så får vi enligt med den listan ett lyckligt äktenskap. Vad sägs om det?
Det är ingen lista. Listan förändras. Den förändras dagligen. I John Miltons Det förlorade paradiset talar Adam om de 1000 goda ting som dagligen flödar ur Evas ord och handlingar som är blandade med kärlek. Om vi kunde ha ett sådant kamratskap, om vi om igen tänker på vad vi kan göra för att hjälpa. Och det måste finnas en arbetsfördelning i äktenskap. Man kan inte göra allt själv. Och den arbetsfördelningen är hos unga par idag annorlunda än den var när jag var nygift. Och de unga paren i min familj, mina barn och deras äkta hälfter, de gör saker och ting annorlunda än vi gjorde, men får ändå jobbet gjort. De samverkar på annat sätt och i många avseenden på ett bättre sätt än vi gjorde. Ändå bör påpekas att det är individuellt. Varje par måste komma fram till hur de vill göra saker och ting.
Du påminner mig om tillkännagivandet som talar om att vara likvärdiga makar. Jag tycker om hur du pratar om den här listan. Vi säger inte, du sörjer ensam för barnens uppfostran och jag tar ensam hand om ekonomin. Det kommer att bli flöden fram och tillbaka och olika delar. Och vi måste samarbeta. Både när det gäller pengar och framtiden. Och vi måste samarbeta. Jag tycker att just det som tillkännagivande säger och den tidigare punkten är att största förutsättningar för lycka i familjelivet finns då det byggs på Herrens Jesu Kristi lärdomar. Och det betyder för mig, jag måste först ta i tur med egna brister innan jag oroar mig för andras.
Jag tycker det är ett uttryck för vad Jesus lärde när han sa att vi inte ska försöka ta ut flisan ur någon annans öga innan vi undersökt bjälken i vår eget.
Jag tänker på några vänner till mig som var onda till kyrkan. Och i deras kultur och familj fanns det inte den här enigheten och kristliga förebilden. tillhörde inte deras kulturarv, men de hade gått med i kyrkan och tagit till sig frälsarens lära, och när de gifte sig sa de, vilken kultur ska vi ha i vår familj? De beslutade sig omsorgsfullt för sista dagars heliga kultur, och de studerade skrifterna, studerade läran om hur deras familj skulle vara för att överstämma med dem det de visste var sant. De byggde sitt hem på kristliga principer. Vad lärde frälsaren? Hur ska vi behandla varandra? Artighet, vänlighet, aktning. Under årens lopp har denna familj utvecklat sig. De har inte sitt hemlands kultur. De har evangeliets kultur.
Sista dagars heliga kultur är en långt bättre grundval för ett äktenskap än en lista över uppgifter.
Vi har sagt till våra barn när de gift sig att det inte handlar om vem som har rätt, utan vad som är rätt. Var och en har med sig traditioner från den egna familjen, och när dessa sammanförs så måste de se på evangeliets principer för att överleva vad som är rätt. Och då blir deras familj mycket starkare än en del av deras familj var.
Syster Tanner, du nämnde Adam och Eva, och jag har varit så tacksam för det andra kapitlet i Andra Nefi i Mormons bok, som säger oss mer om det beslut Adam och Eva fattade än någon annan någonsin har kunnat veta. Och som jag läser i Andra Nefi så är det solklart att inga barn skulle ha fötts åt Adam och Eva i lustgården. En stor del av världen vet inte det. Men hos oss är det en grundläggande punkt i läran som betonar den eviga planen och familjens centrala roll.
Vi är så välsignade som har tillkännagivandet om familjen. Det kommer från de levande profeterna och apostlarna och säger att det bud som Gud gav till Adam och Eva att föröka sig och uppfylla jorden som man och hustru fortfarande gäller. Och som ung, ensamstående vuxen och som nygift hörde jag detta predikas av apostlar och profeter. Och jag var tacksam för det fortsatta rådet.
I remember hearing them preach that we
De lärde oss att vi skulle gifta oss, få barn och skaffa en utbildning, men mer eller mindre samtidigt, hur omöjligt det än kan låta. Kanske verkar det ändå omöjligt, och vi har personer som undrar om det. Och när jag tänker på det budet som fortfarande gäller, tror jag att det kräver stor tro. Och det kräver stort mod och ofta stora uppoffringar. Jag tror att det kräver att vi är i samklang med Herren för att få personlig uppenbarelse. Och det kräver ett rent hjärta, så att vi inte fördömer andra som fått egen personlig uppenbarelse i fråga om det budet.
Jag tror att det som syster Tanner just sa är sant och oerhört viktigt. Tack för det, syster. Vi löper idag risken att medlemmar i kyrkan ser till världsliga prioriteter när det gäller beslut om att skaffa barn, och istället för att fatta de här besluten med tro på Herrens löften och med tillit till den stora lyxalisplanen och livets avsikt, så ser de till andra källor. De ser på TV eller framstående ideologiska guruer, eller till och med grannars påtryckningar. De påverkas att fatta beslut som är grundläggande och eviga och behöver fattas i bön inför Herren.
Jag tror det är en fråga om tro. På många platser i världen råder bostadsbrist. Och som par, hur skaffar man barn om man inte ens kan hitta någonstans att bo? Och det är en fråga om tro. Vi skaffar inte barn därför att vi har pengar eller för att vi har resurser. Vi skaffar barn med tro. Denna inställning att söka Herrens välsignelser i enlighet med planen gör underverk. Om det råder bostadsbrist kommer en väg att öppnas. Liksom tionde en fråga av tro. Man betalar inte tionde med pengar. Man skaffar inte heller barn med pengar.
Vi undervisar, kan vi tillägga. Vi undervisar om allmängiltiga principer därför att vi är generalauktoriteter och generalämbetsmän.
Jag älskar uttrycket en väg kommer att öppnas om vi lever i tro. Det är på grund av en personlig upplevelse. När vi var nygifta fick min man en välsignelse av sin far som sa: följ evangeliets principer, gör det du vet du bör göra i detta äktenskap och lev i tro, så kommer en väg att öppnas, vägar som du nu inte kan förutse. Och att leva i tro innebär inte att leva tanklöst. Vi måste vara förståndiga, arbeta hårt, vara villiga att göra uppoffringar och kanske försöka. Men vägar öppnades för oss som vi inte hade kunnat förutse. Jag tror att den principen är sann för alla som lever i tro. Du talade om att vara villig att göra det som krävs för att ha barn. Vi ska inte vara rädda för att det innebär hårt arbete och villighet att göra vad som än krävs. Det är det som gör oss till dem vi är. Uppoffringar gör oss till dem vi är. Och jag vill bära vittnesbörd om den glädje som kommer av att ha barn. Det är inte bara en befallning från Herren, men det finns också stora utlovade välsignelser.
Vi måste komma ihåg att i många delar av världen där man just nu lyssnar på oss har man förkastat tanken på att skaffa barn. Eller om man har ett barn så räcker det. Och det är dumt eller kanske opatriotiskt att skaffa fler barn. Det finns många uppfattningar i världen som motarbetar evangelieplanen. Lehi sa, det måste vara så att det finns en motsats till allting. Vi kan inte vänta oss applåder varje gång vi gör det som är rätt. Men Gud välsignar oss.
Jag känner till många par som längtar efter barn, men välsignas inte med dem. Deras svårighet är att inte ha barn. Vi måste lyssna på dem och stötta dem. Och den här önskan att få barn hos ensamstående systrar och par, den kommer sannolikt inte att försvinna om de är rättfärdiga. För det är en gudagiven önskan. Den har att göra med deras natur och den undervisning de fick i himlen. Så längtan försvinner inte. Men Herren välsignar dem.
Och denna längtan kommer att ha betydelse för den slutliga domen. Ett av de mest trösterika skriftställena som jag vet finns i kapitel 137 i Lärnaförbunden, vers 9, där vi får veta att Herren ska döma oss i enlighet med våra hjärtas önskningar.
Låt oss samtala om att ha uppfyllt befallningen och inbjudan att föda barn och att främja deras eviga utveckling genom att fostra dem och ge dem ett jordiskt liv. Det är inte utan samband, för det verkar för mig som att Herrens befallning är inte bara att föda barn utan att föda barnen i avsikt att frälsa dem.
När vi talar om detta, vad innebär det? Att familjen kommer främst. Vi säger det och vi tror det, men vad betyder det? Jag vill använda dina glasögon för att visa en liknelse av Neil Maxwell. Han föreslog att vi skriver någonting på insidan av glasen så att när vi tittar på någonting så ser vi det budskapet. Man kan säga när du sätter på dig de här glasögonen för att titta på dina beslut om hur familjen ska använda sin tid eller beslut om hur församlingen ska schemalägga aktiviteter, så har vi på insidan av glasögonen skrivit familjen går före.
Jag älskar, alla älskar orden i predikaren. Allt har sin tid. Allt som sker under himlen har sin stund. Vi har bara den tid vi har, men vi alla har lika mycket. Så om vi arbetar med våra prioriteter så kan vi låta familjen gå före och göra bättre ifrån oss.
När vi talar om att familjen går före måste vi tänka på sånt som familjebön, familjens hemafton, skriftstudier som familj och ta oss tid så att det som är av evig betydelse sker i våra barns andliga utveckling.
Låt oss återvända till ordet mönster som jag använde inledningsvis. Det finns saker som vi nästan tar för givna och som inte borde tas för givna. Som skriftstudier tillsammans med familjen, familjebön, familjens hemafton. Vi talar om dem som om alla förstod den som självklara. Men de borde bli delar av ett familjemönster.
Ibland inser vi våra brister när vi försöker skapa de här vanorna. Men det är anmärkningsvärt och tillfredsställande att se våra barn fortsätta med dem. Även om vi inte kände att vi var helt fullkomliga.
En del av dem trängde igenom.
Min make sa vid sin fars begravning att han aldrig hade lärt sig något i kyrkan som han inte redan lärt sig i hemmet. Och det var en underbar hyllning till hans föräldrar. Föräldrar i en stor familj. Barnen samlades ibland på föräldrarnas säng. Och pappan drog ner en gammal rullgardin i sovrummet och ritade en översikt av frälsningsplanen på den. Och han sa, vi lärde oss frälsningsplanen tillsammans på våra föräldrars säng. Vi behövde inte somliga av de aktiviteter som världen främjar idag. För vi gick ut på ängen bakom huset och lekte lekar tillsammans som familj. Så denna familj gjorde många bra saker för att hjälpas åt och för att undervisa och skapa minnen.
Jag minns att vi hade en familjeregel att alla familjer har ju regler. Vi hade regeln att aldrig ha tv:n på under måltiderna. För de här sammankomsterna ägnade vi åt samtal. Vad gjorde du idag? Är det någonting som bekymrar dig? Hur kan vi hjälpa dig? Samtal kan inte äga rum om nyheterna står och smattrar. Och vi åt alla middag hemma. Vi kunde inte äta frukost gemensamt, men vi hade en måltid när vi satt tillsammans. Vi hade alltså en måltid när vi alla satt tillsammans, och det var väldigt bra för vår familj.
Vi hade liknande upplevelser av samtal och att binda samman. Samtal gör oss inte bara enade och inte bara lärorika. De är också roliga. Man kan skratta tillsammans och dela fina upplevelser. Vi brukade hålla familjebön vid frukosten och middagen, för då var vi alla tillsammans. Vår familjebön blev ofta inledning till samtalsämnen. Ibland brukade min make be för en farmor eller mormor som skulle genomgå en operation och barnen visste inte mycket om det. Eller också bara för någon i världen som drabbats av en jordbävning. Och då hade vi samtalsämnen.
was raised in a big family. My parents.
Jag växte upp i en stor familj. Och det innebar att det fanns många olika åsikter. Och mycket arbete. Mina föräldrar använde familjens hemafton till att undervisa oss. Varje vecka sjöng vi i ett älskat hem. Jag minns att jag som tonåring tyckte att det var jobbigt att sjunga den varje vecka.
Ibland sjungs den salmen med hopbitna tänder.
Eller för att man fått i uppdraget.
Ibland är det mammas hopbitna tänder. Så det var mer än en trosats, än en utövning. Varje vecka sa pappa, nu sjunger vi vår inledningssalm i ett älskat hem. Och när jag var i den ålder då man ifrågasatte allt, sa jag till pappa, varför måste vi sjunga den varje vecka? Det finns många bra salmer i psalmboken. Han tittade strängt på mig och sa, när du har dragit lärdom av den, övergår vi till lektion 2. Och vad lektion 2 var vet jag inte. Vi kom aldrig dit. Men jag måste säga att vi under årens lopp på något vis lärde oss att älska varandra. Mina föräldrar försökte inte täcka allt. De visste att om de började med det här så skulle det fungera. En underbar ung mamma med 4 barn, alla under 6 år, sa, vi försöker studera skrifterna tillsammans som familj varje morgon, men det är rena katastrofen. Det är alltid någon som gråter, det är inte de är inte uppmärksamma. Jag sa, hur länge håller ni på? Hon sa, vårt mål är 10 minuter per dag. Jag sa, med tanke på dina åhörare är det förmodligen 8 minuter för länge. Hon hade mönstret och hon behövde anpassa det till sina åhörares ålder. Kanske börja med en bild av Adam och Eva och prata om den bilden och inte hjälpa en 2-åring läsa skrifterna. Men hon var trofast och det älskar jag henne för. Jag vill bara säga några ord om att döma andra. Vi ser på människor och saker och ting. De är inte alltid vad de verkar. Jag minns när mina barn var små. Vi hade en stor familj och min make var biskop. Barnen var unga. Jag arbetade hela lördagen och hela söndagen morgon för att få dem till kyrkan. Jag måste se till att få dit dem tidigt, annars kunde vi inte ens komma dit. Vi kom dit innan mötet började och fyllde hela mittersta bänken i andra raden. Och var där innan allt började. Och en dag lutade sig en syster fram och sa, systerland, om mina barn vore lika snälla som dina och om det vore lika lätt för mig som det är för dig, så skulle jag också ha en stor familj. Jag började gråta och grät mig igenom hela mötet och min make såg ner mot mig som om han ville säga, vad är det som har hänt? Jag var upprörd över att allt var så svårt. Det var verkligen svårt. Vi har en tendens att döma varandra hårt eller döma orättvist.
Ovänligt.
Vi känner i själva verket inte till andras situation. Vi måste bara älska varandra.
Och hålla fast vid läran, vid de här idealen. Vi ska klättra upp för det här berget efter vår bästa förmåga. Och ibland skiljer sig sätten åt från familj till familj.
Tillkännagivandet om familjen. Säg åt fäderna att ta ledningen. Fäder bör samla sin familj till familjebön. Fäder bör se till att hemaftonen hålls. Ibland sker det bäst genom att modern sköter planeringen. Hon kanske är bättre på det än fadern, men fadern står till svars inför Gud. Det är därför det står i tillkännagivandet av familjen att fadern ska presidera.
Och det passar ihop med det vi sa om tidigare om de krafter som vill få ut personer ur hemmet. Och det är ytterligare ett exempel på att vi försöker få in personer i hemmet, bland annat och i synnerhet fäder.
Fäder presiderar och samlar familjen kring sig, men mödrar måste underlätta detta. De måste göra det möjligt för familjen att samlas och bana väg så att det blir en bra upplevelse. Om ni vet att familjen instiftats av Gud och att ni delar på ansvaret, då planerar ni tillsammans och ser till att det sker. Man hjälps åt för att få det hända. Och barn måste vara villiga. Tonåringar måste vara villiga. Ibland är de villiga.
Det är ingen liten uppgift.
Alla de här principerna, vad familjen bör grunda sig på, de leder oss till templet. Och jag tror att templet är en sån välsignelse för oss, vare sig vår familj redan har varit i templet eller om vi hoppas på en familj som kan komma till templet. Alla de här sanningens och familjelivets principer kulminerar i templet, därför att det är där vi blir eviga familjer. Elder Ballard har sagt att det är tydligt att de av oss som fått älskade barn överlämnade i vår vård har fått ett heligt och ädelt förvaltarskap. Vi är de som Gud har utvalt att omsluta vår tids barn med kärlek och trons glöd och kunskap om vilka de är. Och det säger allt om vad vi behöver göra som föräldrar.
Låt oss tala om andra som kan hjälpa familjer. Far- och morföräldrar, fastrar, mostrar eller farbröder, morbröder, någon som för ett tid inte har en fullständig familj. Vi nämnde det förut att alla inte är en idealisk familj. Vi kan alla engagera oss för idealet och läran. Några kommentarer om hur vi kan intressera oss för familjen i en vidare definition. Och
det vore ju hemskt om jag som mamma inte fick hjälp av andra. Jag är tacksam för goda människor som påverkat mina barn. Lärare, grannar, vänner, släktingar. Det är på många sätt som folk har påverkat mina barn. Det är jag tacksam för. Det är ett ytterligare vittnesbörd om det vi försöker lära dem. Ibland kommer man till en punkt med ett av barnen då man inte kan påverka dem, men någon annan kan. Några av mina barn har bott i utlandet. Min yngsta dotter bor i Spanien med sin make och fick sitt första barn där. Hon var långt borta från mormor och jag var orolig för henne. Men de underbara heliga där var hennes familj. De hjälpte henne och älskade henne och barnet. Jag är så tacksam för dem och för deras omsorg och för deras inflytande i hennes liv.
Själv, min pappa dog kort innan jag fyllde 8. Så jag växte upp med en enda förälder och vet vilket inflytande far- och morföräldrar, fastrar, mostrar, förbröder, morbröder och kusiner kan ha. Jag gläder mig åt att se hur en stark släkt, hur starka släkten kan finnas utanför Förenta staterna. I många delar av världen är den starkare än den har blivit i Nordamerika. Och jag vill uppmana alla medlemmar i Nordamerika att se till att räcka ut en hjälpande hand för att stärka släkten.
than it is in North America.
På många ställen är det alltså bättre än här.
Vi har också församlingsfamiljen. I varje församling finns det en bred skala av erfarenhet och utmaningar. Och några av kvinnorna kommer att kunna få barn, några kommer att vara gifta, några kommer att vara änkor. Och några få kvinnor kommer att kunna få barn. I den här församlingsfamiljen behöver vi komma till deras hjälp. Och stötta dem. Det är en utmaning att ha en stor familj. Och jag hoppas verkligen att inte någon medlem av kyrkan säger: du är inte klok som skaffar ett barn till, utan snarare firar det och säger: jag stödjer dig. Låt mig få göra allt jag kan för att uppmuntra och hjälpa dig.
Jag är glad att du nämner det, för vi hör att vissa medlemmar kritiserar andra sista dagars heliga för att de skaffar många barn. Jag minns tidigt i vårt äktenskap väntade min hustru June vårt femte barn. En aktiv syster i vår församling sa: vad är det du försöker göra? Befolka hela världen själv. Jag var stolt när hon svarade: jag kan inte tänka mig någon som kan göra det bättre än jag.
Och vi förstår det. Syster Tanner nämnde det. Och vi inser alla att det finns hälsoproblem och andra problem som inte har med materialism att göra. Vi pratar inte här om pengar eller politisk korrekthet eller hänsyn till samhället. Vi pratar om legitima, evangelieorienterade saker. Det är ett så mycket större skäl att inte döma. Vi undervisar, kommer till hjälp, vi hejar på. Och i ett evangeliskt sammanhang så uppmuntrar vi människor att söka uppnå sin bestämmelse.
I fråga om barnuppfostran finns det förmodligen åhörare som är missnöjda med sig själva. Och jag tror att skillnaden mellan idealet och vardagslivets realitet verkar ibland vara väldigt stor. Men jag tror att vara en mor eller far är en evig roll, en evig kallelse. Och i likhet med alla andra kallelser så välsignas vi med en mantel. Vi behöver den då vi uppfostrar den, när vi uppfostrar våra barn. I likhet med Elisa behöver vi en dubbel portion av den anden när vi uppfostrar våra barn. Det har vi välsignats med, tror jag. Det är vår himmelske faders barn och han välsignar oss med en dubbelportion av den anden.
Somliga är helt enkelt svårare än andra. Föräldrar kan omöjligen behandla alla barn likadant i fråga om uppmärksamhet eller vissa andra grundläggande saker. Vi må vara rättvisa när det gäller fördelning av egendom, men vi kan inte ge alla lika när det gäller vår tid, därför att behoven varierar.
Jag såg ett exempel på det i mitt eget hem. Min äldsta syster, som var äldst av 10 barn, förlorade hörseln när hon var 2 år. Och mamma kunde inte säga: jag ger det här barnet 10 minuter och 10 minuter till nästa. Den dottern tog säkert lejonparten av tiden under en lång tid. Och jag tror att hjälpen och kraften åt en beseglad evig familj ges i templet. På liknande sätt som en stavspresident och en biskop får nycklar och makt och myndighet att leda en stav eller en församling, får föräldrar i templet makt att få svar och få uppenbarelse för att lösa problem.
En del av den insikten är att förstå att Gud har gett sina barn förmågan att välja. Den tid kommer i deras mognad när de måste välja och stå till svars. Det är alltid så olyckligt om föräldrar går och bär på en skuldbörda för varje val som barnen har gjort. Vi ger aldrig, aldrig, aldrig upp. Vi är skyldiga att undervisa om rätta principer och göra allt vi kan med kärlek och överbevisning. och så vidare. Det här är prästadöms principer såväl för familjer som för kyrkans ledare. Men till sist, fortsätt, alltså vuxna och far- och morföräldrar, fortsätt be, fortsätt försöka. Men lägg bort den tunga skuldbördan. De som fått förmågan att välja gör ibland felaktiga val. Ibland är den enda möjligheten för dem att lära sig att de gör ett val och ser dess följder. Då litar vi på kraften i vår Herres och Frälsares Jesu Kristi otroliga försoning. Det finns nästan inga synder vi kan begå i jordelivet som inte kan förlåtas genom Herrens försoningskraft.
Har vi sagt tillräckligt om att helt enkelt älska varandra? Vi har talat om hur vi ska undervisa och vad vi bör göra. Men jag tror att vi helt enkelt måste älska varandra. Jag har hört att det inte finns något större än far kan göra för sina barn än att älska deras mor. Och varje familjemedlem måste på allvar se sig om efter tillfällen att visa och uttrycka den kärleken.
Så mycket i kyrkan är en uppmaning till mamma och pappa att båda borde vara hemma så mycket som möjligt. Min hustrus far dog för inte så länge sedan och hon sörjde som döttrar sörjer en far. Och jag tröstade henne och hon sa, han älskade mig så mycket. Han sjöng för mig. Han la mig i sängen och stoppade om mig. Jag kan knappt minnas en enda kväll då han inte stoppade om mig och sjöng för mig. Och jag betonar vikten av fäder i hemmet. Och jag ger ett erkännande åt mina pojkar som är bättre än jag någonsin var på att byta blöjor och gå ut med barnen i kyrkan.
Jag tror det finns stora krafter i världen som försöker dra bort oss från hemmet och bort från det som är väsentligt. Om vi har för mycket eller för lite, då kan vi ibland komma på fel spår. Vi har fel prioriteringar. Det kan handla om prioriteringar. Är vi för upptagna, försöker vi göra för mycket? Vi måste titta på de saker som verkligen gör skillnad i våra barns liv och inte utelämna andliga ting. Det krävs inte många aktiviteter eller mycket tid för att följa Herrens plan. En av de viktigaste principerna är för föräldrar är att skapa ett klimat. Ofta använder vi uppdrag eller prestationer eller saker eller listor som vi använder som måttstock. Att ge näring är att hjälpa något att växa. Och inget kan växa där det är för torrt eller för kallt eller när marken är för hård. Det är föräldrarnas uppgift att bibehålla ett klimat där saker och ting växer med anden, där det finns tro och hopp och kärlek. Jag såg en underbar mor i Mexiko i ett enkelt hem. Hon hade ingen trädgård, men hon hade en liten gårdsplan. Hon hade målat en trädgård på väggen. Och den här väggen som man målade på fanns det blommor och träd och en springbrunn. Och hon ville skapa ett klimat där hennes familj kunde utvecklas. Vilken underbar idé att ha en plats för familjen där de kan ha en bild framför sig.
Min mamma älskade Pearl Bucks ord. Jag älskar mina barn av allt mitt hjärta, men jag kan inte älska dem med all min tid. Hon var försiktig i den begränsade tid hon hade efter att ha varit familjeförsörjare. Hon såg på det vi gjorde under den knappa tid Vi fick vara tillsammans. Hon ville att vi skulle arbeta på projekt tillsammans. Jag ser tillbaka på detta med stor tillgivenhet. Det verkar som om mamma alltid organiserade oss att röja ut garaget. Jag ser tillbaka på det med varmare känslor än jag då hade och inser att det hon gjorde var en ytterst viktig uppgift som föräldrar har, att få barn att samarbeta med föräldrarna. Det är svårt att göra det i moderna samhällen. Människor i delar av världen när man, hustru och barn arbetar tillsammans på fälten har inte samma problem. Men principen fungerar och är mycket viktig för oss.
När det gäller principer så måste vi vända oss till principer därför att familjen och familjesituationer skiljer sig åt runt om i världen. Men vi måste gå till evangeliets grundläggande principer, kärlek, osjälviskhet, förlåtelse och tjänande. Och vi behöver göra det för att veta hur vi ska fostra våra barn och bygga upp våra relationer.
Jag tror att tillkännagivandet om familjen ger oss dessa principer. Enligt gudomlig plan ska fadern presidera över sin familj i kärlek och rättfärdighet, och han har ansvaret att sörja för och beskydda sin familj. Moderns främsta ansvar är barnens omvårdnad, och det står inte enbart. I dessa heliga ansvar, står det, är fadern och modern skyldiga att hjälpa varandra som likvärdiga makar. Under vissa omständigheter kan modern behöva försörja familjen. Jag växte upp i ett sånt hem. Faderns hälsotillstånd kan hindra honom från att fullgöra den plikten. Men enligt principen att likvärdiga makar löser problemen kan de komma fram till en lösning med hjälp av himmelsk inspiration.
Vi behöver vissa principer och färdigheter för att kunna skapa ett hem. Och bristen på sådana färdigheter, och jag syftar inte på att baka bröd, har lett till ett känslomässigt hemlöshet. Och den har vissa gemensamma sidoeffekter som är hemlöshet. På gatan. Personer som inte har någon plats att gå till där anden finns, där den känslomässiga stabilitet och de principer som vi talat om finns. De har samma problem med förtvivlan eller med att ta sin tillflykt till droger eller omoral som hemlösa på gator har. Och vi har en möjlighet, mödrar och fäder som arbetar tillsammans, att skapa ett hem, att skapa en miljö som gör det till ett hem. Och ett hem som inte bara är en plats, det är en känsla och en anda.
Jag är glad att du talar om att skapa ett hem. För i somligas ögon är detta något nedsättande. Att skapa ett hem är mer än att bara baka bröd och att städa. Nej, det är att skapa den miljö som krävs för att fostra våra barn i riktning mot evigt liv. Och detta är lika mycket fadern som moderns ansvar.
Absolut.
Och det hemmet måste vara en trygg plats. En plats där alla familjemedlemmar kan komma och veta att de är älskade och skyddade från världsliga ting. Att de är okej.
Alltså när det gäller att delegera. Låt oss skilja mellan att sköta ett hushåll och att skapa ett hem. Uppgifter i hushållet kan förmodligen delegeras, men aldrig uppgiften att skapa ett hem. Vi delegerar inte familjens hemafton. Vi delegerar inte familjebön eller en mors och fars kärlek till barnen. Eller en tid på tumman han som är så viktig.
Vi kan inte delegera de här ansvaren, men vi kan dela dem. What struck me when Elder Oak said you can't delegate it into the community.
Man kan inte delegera dem till samhället. Man kan inte delegera dem till handelskammaren.
Och inte ens till kyrkan.
Så låt oss tala om hur kyrkan ska hjälpa till och vara till välsignelse för familjen. Och om att vissa saker varken kan eller bör göras av kyrkan eller någon annan. Om det faktiskt är en familjeangelägenhet. Vad har vi för råd till kyrkans ledare att balansera mellan att hjälpa när tid till exempel är ett problem i församlingar och stavar? Så äldre också.
Biskop och statspresidenter, ni som presiderar över församlings- och statsråd, låt oss ha föräldratid på dagordningen när vi planerar och inte bara klämma in varje upptänkligt möte och aktivitet i församlings- och statskalendern utan hänsyn till hur det påverkar familjen.
Vi vill vara till välsignelse för enskilda, men vi måste skydda familjen.
För många år sedan satte jag upp en regel för mig själv som jag tycker kan gälla för alla. En bra skäl till att ha en församlings- eller stadsaktivitet är att den behövs och att den stärker familjen och de enskilda. Ett dåligt skäl till en aktivitet är att den är en tradition eller att det finns en viss helgdag. Och när vi talar om evangeliemönster så känner vi till behoven. Låt oss planera aktiviteter kring de här behoven. Om en aktivitet var underbar i fjol innebär det inte att vi måste göra det till en tradition.
Och vi kan säga att det är bäst om kyrkans kalendrar tar hänsyn till familjen så att bördan på vardagskvällar och veckoslut inte blir orimlig eller om inte det gör möjligheter för familjen att umgås. Och dessutom, om vi ger familjen mer tid att vara tillsammans måste föräldrar ta större ansvar när det gäller att se till att detta inte ökar tv-tittandet, antalet enskilda idrottsaktiviteter eller deltagandet i många andra bra samhällsaktiviteter. Vi försöker inte binda ihop fötterna på oss själva i konkurrensen med andra aktiviteter. Vi försöker disciplinera oss i fråga om möten och aktiviteter till förmån för familjen. Familjen måste fylla det tomrummet istället för att låta andra fylla det.
Det är ansvaret precis till familjen, inte sant? När ett församlingsråd eller ett presidentskap sammanträder diskuterar de ofta hur får vi medlemmarna att stödja vår organisation? Eller det var många som kom, många som stötte oss. Och det är verkligen bakvänt. De borde börja med att säga, hur kan vi stödja familjen? Hur stödjer vi dem? Då blir det vi gör ett resultat av saker som stödjer familjen och inte tvärtom.
Det här är ett utmärkt ämne för ett församlingsråd där var och en har sitt eget perspektiv. Biskopen fattar besluten, men han lyssnar på alla grupper och försöker bestämma aktivitetsnivå och anpassa kalendrarna i enlighet med dessa principer.
Det kan vara värdefullt att så här mitt i diskussionen stanna upp och säga att till kyrkan som lyssnar att även om vi inte nödvändigtvis hade förutsatt oss det från början så kommer jag att tänka på att vi visar vad vi vill ska hända bland män och kvinnor i kyrkan.
I alla kulturer.
I varje kultur. Det är så församlingsråd bör diskutera och fungera. Det är så man och hustru bör diskutera. Vi är respektfulla, vi är intresserade och vi utbyter tankar. Och ibland så kan det gå, eftersom det här är en världsvid sändning, så kan det gå stick i stäv mot tradition och historia. och stilen hos vissa folk och kulturer. Men kyrkkulturen måste bestå. Om det inte har varit sedvänja eller tradition att lyssna på systrarna eller hysa den stora aktning som dessa systrar har visat för prästerhemmet, så måste kyrkans kultur alltid vara den rådande. Och vi hoppas att vi ber och lyssnar och talar med varandra och får de bästa uppslagen och får det till en bättre kyrka.
Pastor Perry gav en fantastisk princip vid det världsomfattande ledarutbildningsmötet i januari 2003. Hans ord är viktigare idag än de var för 5 år sedan. Han sa: Han sa, hemligheten med att organisera en gren, ett distrikt, en församling eller en stad är att känna medlemmarna, deras anlag och deras behov, och att grunda ert program på det ledarskap som finns och på era medlemmars behov. Var i allt ni gör medvetna om att större inte alltid är bättre. Väx endast så snabbt som storleken och utvecklingen av er enhet tillåter. Vårda er om medlemmarnas styrka.
Underbart.
Denna princip måste omsättas av B-organisationernas ledare i församlingen. Ofta kallar man en primärledare och hon tittar på programmet och tänker, hur ska jag göra allt det här? Och hon arbetar på att göra det och sen tittar hon på vad hon kan göra därutöver. Vi måste inrikta oss på familjen i allt vi gör. För vi behöver inte göra mer. Ibland kan vi ta programmet och titta på behoven och göra mindre.
Det påminner mig om att Elder Scott sa ibland att är det att hedra vårt ämbete att göra mindre, inte mer. Att vara mer fokuserad, att ha bättre omdöme, öka kvaliteten. Men arbetsmängden kan vara mindre, inte större. Det är en befriande tanke. Inte för att dra sig undan, utan för att allvarligt se på helhetsperspektivet, däribland familjen och bland en göra mindre.
Så många bioorganisationsledare är så duktiga att de gör för mycket. Och vi måste ge akt på oss själva och inrikta oss på människorna, inte på programmet. Jag uppskattar prästadömsledare som ser på familjesituationen innan de kallar någon. Kallelser är inspirerade, men det kräver också visdom och omdöme.
Vissa enheter har ett begränsat antal aktiva medlemmar och ledarna bör avhålla sig från att besätta kallelser genom att ge samma 10 personer i församlingen 4 eller 5 kallelser vardera. Det är inte så man får en stark familj eller församling. En inspirerad prästadomsledare bör börja med att föreslå att upptagna föräldrar inte ska ha mer än en kallelse. Programmet kanske måste bantas så att det motsvarar kravet i den princip som Elder Perry undervisade om år 2003.
Och vi alla förstår, alla runt bordet kan förstå att offer är fortfarande en princip i Jesu Kristi evangelium. Och vi uppoffrar oss för varandra i familjen och i grenen och församlingen och staven. Vi har alla blivit kallade att anstränga oss lite extra och vi har fått besluta oss om hur vi ska skydda vår familj och kyrkan. Och hur ska vi se till att såväl kyrkan som familjen blomstrar? Vi behöver visdom och omdöme för att kunna göra allt det här, men vi kan inte göra det på en gång. Och ibland behöver vi inte göra allt det vi gjorde förut, men vi blir välsignade så att vi kan göra det som är väsentligt.
Jag minns att Elder Ballard sa, var vis. Han sa, i att välja dessa ting. Ja, det är viktigt att undervisa om offer. Den första början till mitt vittnesbörd var när jag började säga, det här är en underbar kyrka. När jag såg hur mina föräldrar tjänade och hur de kämpade och fick lärdom i sina kallelser. Och det lärde jag mig av. Jag har fått anstränga mig och kommit närmare Herren i mitt tjänande. Jag skulle aldrig säga att det är antingen äktenskap eller tjänande. Det måste vara ett äktenskap mellan det vi förpliktar oss att göra för att bygga hans rike och det vi förpliktat oss att göra för att bygga en familj. Det hör ihop.
Får jag vädja om att vi här och alla i kyrkan, att vi gör allt vi kan för att få tillbaka sabbatens glädje. Det finns inget vi kan göra i kyrkan som mer förbättrar enhet i familjen än att till fullo njuta av söndagen. Och visst njuter vi av den, och jag gör det. Och hur upptagen jag är, så lever jag för söndagen. Men ord i de tidiga skrifterna från Gamla testamentet till Gröna förbunden handlar om sabbatens glädje, gudstyrkans glädje, om att ha sin lust i sabbaten.
Glädje.
Och säkerligen kan förbättra oss i att fira sabbaten tillsammans. Och i några fall måste vi dra ner på uppdrag så vi kan efterleva en lika viktig aspekt av evangeliet så att i hemmet.
När vi pratar om sabbatsdagen så är det ofta att den brådska och de uppgifter som vi fyller sabbaten med för att klara av kyrkligt arbete, allt det där avleder oss från det verkliga skälet till att vi går till kyrkan. Vi går dit för att förnya våra förbund. Om familjer skulle förbereda sig för det och koncentrera sig på det under sabbaten och börja med det, då skulle jag hålla våra familjer välsignas. Vi går dit för att ta sakramentet. Och det är allt annat är tillägg. Och det har inte någon sekundär betydelse. Det är huvudsaken och huvudorsaken till att vi går dit. Ibland i vår brådska förlorar våra barn det budskapet. Det bör vara det första vi lär dem.
Och när det gäller att skapa ett hem i uttryckets bästa och ädlaste bemärkelse, hoppas jag att vi på nytt kan slå oss ner som en familj vid matbordet. Och nästan varje sociolog skulle säga, som inte är medlem i kyrkan, skulle säga, och det gör de, att det inte finns något som förenar familjen mer än att äta tillsammans.
Ett av mina favoritexempel i skrifterna finns i Johannesevangeliet där frälsaren samlar sina lärjungar vid Tiberias sjö. Han har en eld och glödhög och fisk. Och han säger kom och ät, och man kan säga att det beskriver en familjemåltid. Det kan man säga. Han inbjuder dem att komma och äta. Inte bara springa in och äta, utan komma och äta. Och sen står det, när de hade ätit. Det är någonting med att äta tillsammans och att kunna slappna av. Och sen undervisar han dem om att de skulle föra hans får på bete. Hur skulle undervisningen ha gestaltat sig om man inte hade förberett platsen för undervisningen? Han skapade en inramning och det var en måltid. Jag tror inte att det var någon slump.
I allt det som vi har diskuterat är det väsentligt att vi inte låter världens mönster tjäna som förebild för föräldraskap och äktenskap och för allt sådant som är av evig betydelse. Jag tänker på rådet som aposteln Paulus gav till korintierna. Det här står i andra Korintierbrevet kapitel 6. Där ger han råd till dem som hade evangeliet. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Han säger till oss att vi inte kan tillåta oss att stå sida vid sida eller gå i ok med världen när vi försöker fatta dessa grundläggande eviga beslut.
Och det verkar som att om vi håller fast vid kyrkans lära, och jag kommer tillbaka till dem vad vi pratade om i början, om det råd vår himmelska pater gav oss innan vi ens kom hit, om vi kan hålla fast vid läran, då får vi svar på våra böner och vi förblir grundade i sanna principer. Jag har ofta sagt till mina egna barn att föräldrar som fortsatte förbi Chimney Rock och Martin's Cove ibland inte kom längre än så. Och de här små gravar som man finner överallt på de historiska platserna, de gjorde inte det för ett program eller för en fest. De gjorde det därför att de i sin själ hade tro på Jesus Kristus evangelium. Det var i märgen i deras ben. Och ända så kunde de här mödrarna begrava sina spädbarn i en liten låda och säga: det utlovade landet finns där borta och vi ska ta oss till dalen. Och det var tack vare förbund och läran och tro och uppenbarelse och ande. Om vi bevarar dem i vår familj och i kyrkan, så kommer antagligen mycket annat ordna sig av sig själv. En massa andra saker får mindre betydelse. Och jag förstår att de här handkärrorna hade begränsat utrymme. De måste välja vad de skulle ta med sig. Och kanske tvinga 2000-talet oss att välja. Vad kan vi lägga på handkärran? Och det är stadgan i vår själ. Den vi är ända in i märgen. Och vi är till välsignelse för familjen och kyrkan. Om vi kan hålla fast vid uppenbarelsen.
Esther Holland, det var en jättebra avslutning tycker jag.
Esther Oak, Sister Beck, Sister Lance, Sister Tanner. Och hela kyrkans vägnar. Så tackar jag er för er tid, er kärlek, er tjänande, era uppoffringar. Och för den övertygelse ni har i er själ om familjeliv och kärlek i familjen i Jesu Kristi namn. Tack ska ni ha, bröder och systrar. Vi tackar er alla. Brothers and sisters, för att underlätta översättningen för över 60 språk spelades föregående del in av detta program in före president Hinckleys död. Men denna avslutande del av vår utsändning kommer till er efter president Hinckleys bortgång. Och i denna anda så har vi nu förmånen att få lyssna till vår nyligen ordinerade profet och president för kyrkan, Thomas S. Monson. President Monson, vi älskar dig och stöder dig och vi är glada att du ska tala till kyrkans vuxna medlemmar. För de flesta av åhörarna är det första gången de får höra dig tala som president för kyrkan. Bröder och systrar, efter president Monsons råd till er ber vi er att avsluta med en sång om bön på era olika platser runt om i världen. Tack för att ni deltar. Och må Herren alltid välsigna er och kyrkans familjer. President Monson.
My brothers and sisters, it is in a spirit of humility.
Mina bröder och systrar, det är med ödmjukhet som jag avslutar detta inspirerande möte. Våra tankar är inriktat på hemmet och familjen när vi påminns om att hemmet är grunden till ett rättfärdigt liv och inget annat kan ta dess plats eller fylla dess viktiga funktion. Som vi vet kan en familj se ut på många sätt. Vissa har en far, mor, bröder och systrar, medan andra består av en enda förälder och ett barn. Och det finns familjer som bara har en enda person. Hur vår familj än ser ut, om vi följer råden vi fått under det här mötet, så kommer vi närmare Herren och släpper in en större del av himlen i vårt hem. När Jesus vandrade på dammiga vägar i byar och städer i det som vi nu vördnadsfullt kallar det heliga landet och undervisade sina lärjungar i det vackra Galileen, talade han ofta i liknelser på det språk som människorna bäst förstod. Han nämnde ofta byggandet av ett hem när han talade om åhörarnas liv. Han sa: En familj som är splittrad kommer inte att bestå. Senare varnade han, se, mitt hus är ett ordningens och icke ett oordningens hus. Världen fylls mer och mer av kaos och oordning. Budskap virvlar omkring som motsäger allt vi håller kärt. Lockar oss att vända oss bort från det som är dygdigt, älskligt, prisvärt och gott. Och ta till oss tankar som ofta skapas utanför Jesu Kristi evangelium. Men när vår familj är enad i syfte och en fridfull och kärleksfull stämning råder, då är vårt hem en tillflykt undan världen. När vi är trötta, sjuka eller nedslagna, hur underbart är det då inte att kunna dra sig hemåt? Det är en välsignelse att tillhöra och vara en del av en familj. Ibland kan vi tröttna på eller irriteras av hemmet, familjen och en alltför välbekant omgivning. De kan tyckas mindre glamorösa, vardagliga, och ibland lockas vi av andra platser. Men när vi har provat på mycket och vandrat långt bort och sett hur flyktig och tidvis ytlig en stor del av världen är, då ökar vår tacksamhet över privilegiet vi har att vara en del av något vi kan lita på. Vårt hem, vår familj och den lojalitet våra nära och kära visar oss. Då förstår vi vad det innebär att vara förenade av plikt, respekt och tillhörighet. Vi lär oss att inget helt kan ersätta familjelivets välsignade relationer. Alla minns vi vårt barndomshem. Intressant nog tänker de flesta av oss inte på om hemmet var stort eller litet, om grannskapet var lyxigt eller slitet. Vi gläds snarare åt de upplevelser vi hade tillsammans som familj. Margaret Thatcher, Storbritanniens förra premiärminister, sa dessa kloka ord. Familjerna är samhällets byggstenar. Familjen är en barnkammare, en skola, ett sjukhus, en fritidsgård, en tillflyktsort och en plats att vila. Den omfattar hela samhället. Den formar vår tro. Den förbereder oss för resten av livet. Får jag ge tre råd som hjälper oss att se till att vår hem är en lycklig fristad? För det första, gör det till en vana att be. Är vi inte som ett folk tacksamma för att familjebönen inte är en förlegad sedvänja? Det finns ingen vackrare syn i hela världen än när en familj ber tillsammans. Herren befallde oss att ha familjebönen, han sa. Bedjen till fadern i edra familjer och alltid i mitt namn, på det edra hustrur och barn må bliva välsignade. När vi ber tillsammans med vår familj varje dag bidrar vi till det skydd som vi alla så förtvivlat väl behöver i dagens värld. För det andra, må vårt hem vara ett bibliotek för lärdom. En väsentlig del av vårt studiebibliotek är goda böcker. Läsning är ett av livets största nöjen. I denna masskulturens tidsålder, när så mycket vi möter är förkortat, anpassat, uppblandat, styckat, hopdraget, är det avkopplande och inspirerande att sätta sig ner för sig själv med en härlig bok. James A. Michener, en välkänd författare, hävdar: en nation blir vad dess ungdomar läser i sin ungdom. Det är då de fastställer sina ideal. Det är då deras mål tar form. Herren rådde oss: söken i de allra bästa böcker efter visdom. Söken efter kunskap genom att studera och tro. Naturligtvis är standardverken de viktigaste böckerna i det studiebibliotek jag talar om. Låt oss läsa dem ofta, enskilt och med familjen, så att vi kan bli upplysta och upplyfta och komma närmare Herren. För det tredje, må vi njuta en kärlekens arvedel. Till synes obetydliga budskap om kärlek iakttas av barnen när de tyst tar till sig föräldrarnas exempel. Låt oss se till att vårt exempel är värt att följa. När kärleken råder i vårt hem behöver vi inte ta åt oss av Jakobs tillrättavisning i Mormons bok. I har en förkrossat era ömma hustrus hjärtan och förlorat era barns förtroende genom de dåliga exempel i haven givit dem. Deras hjärtans suckar uppstiga till Gud emot eder. Låt istället vår familj och vårt hem fyllas av kärlek. Kärlek till varandra, kärlek till evangeliet, kärlek till vår nästa och kärlek till vår frälsare. Då kommer himlen oss lite närmare här på jorden. Må vi göra vårt hem till en tillflykt som våra familjemedlemmar alltid vill återvända till. En del av er minns kanske berättelsen om en mycket ung pojke som blev bortrövad från sina föräldrar och sitt hem och fördes till en by långt därifrån. Under dessa omständigheter växte den lille upp till ung man utan minne av föräldrar eller hem. Under sin uppväxt kände han en allt större önskan att återvända till sina föräldrar och sitt hem. Men var fanns hemmet? Hur skulle han kunna hitta sin mor och sin far? Om han bara mindes deras namn så skulle uppgiften inte vara så hopplös. Han försökte förtvivlat komma ihåg en enda glimt av sin barndom. En dag, som en blixt av inspiration, kom han ihåg ljudet av en klocka som kom från toppen av byns kyrktorn och hade ringt ut sitt välkomnande varje sabbatsmorgon. Den unge mannen vandrade från by till by och lyssnade efter det välbekanta ljudet från den klockan. En del klockor hade liknande ljud, andra hade helt andra ljud än det han mindes. Slutligen stod den trötte unge mannen en söndagsmorgon framför en kyrka i en alldaglig by. Han lyssnade noga när klockan började ringa. Ljudet lät bekant. Det liknade inget annat han hört, utom den klocka som ringde i minnet från hans barndomsdagar. Ja, det var samma klocka. Klangen stämde. Hans ögon fylldes med tårar. Hans hjärta gladdes. Hans själ överflödade i tacksamhet. Den unge mannen föll på knä, blickade uppåt förbi kyrktornet, ja, mot himlen, och viskade i tacksamhet: Gud vare tack, jag är hemma. Jag älskar ordet i en viss psalm: och älskade hem vart än jag färdas, över okänt land eller fjärran hav, med tiden slår mitt hjärta snabbare och längtar allt mer efter dig. Trots naturens skönhet omkring mig och goda och sanna vänner, trots all glädje och sång, längtar mitt hjärta, min själ, ännu efter dig. Må vi alltid sträva efter att göra vårt hem till en kärlekens, fridens och glädjens fristad där Herrens ande vill bo. Och detta är min bön för oss alla. I Jesu Kristi namn. Amen.